I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt utav Proffset och jag. Och vi är som vanligt sponsrade av vår huvudsponsor Hyper. Och på Hyper kan du spela på alla dina favoritsporter med tusentals olika live-odds. Upptäck gärna deras nya app. För med den nya appen så är det väldigt enkelt att skapa olika spelsystem och sätta ihop dina egna kombinationsspel. Ladda ner appen, det är det absolut bästa sättet att hålla koll på sporterna som finns, live-oddsen som finns. Påminn om att spela ansvarsfullt och man kan besöka stödlinjen.se vid behov och man måste som vanligt vara 18 år för att spela. Vi tackar Hyper för att ni sponsrar podden och nu hoppar vi in i veckans avsnitt. Simon Vasquez.
What's up, Patrick Persson?
Hola. Vi brukar ju alltid köra en liten sån här lite småprat innan vi börjar spela in. Men nu bara tryckte jag på räckknappen direkt så Simon har knappt hunnit sätta sig.
Ja, det är lika bra ju. Det är lika bra. Jag sitter faktiskt här i mitt sovrum idag.
Ja, men det är ju nice. Sitta i sovrum med bra akustik. Och lite vätskeersättning. Viktigt. Ja, men det är gott.
Viktigt. Ja, för fan. Hur är det själv då? Hur är läget, Peppe? Vart är du?
Du är nu på kontoret här på Time for Paddle i Göteborg.
Fint ju. Fint ju.
Precis hemifrån. Jag har varit på inspelning typ hela eftermiddagen. Men inte för mig själv.
Nej.
Alltså, för vem då? Nej, men det är en dietist här i Göteborg som heter Caroline Pettersson. Hon är ju så här personlig tränare och dietist, men framförallt dietist då. Och väldigt sund syn och pratar mycket om mat och olika saker och sådär. Och hon har någon serie på YouTube där hon besöker lite folk då, främst idrottare, men också lite vanligt folk som jag då. Och typ tittar i vårt kylskåp, pratar kost och så pratar man lite olika grejer där och så. Hon är jävligt vettig, bra tips. Caroline med K, Caroline Pettersson, kolla in henne. Hon är
grym. En liten shoutout. Alltså.
Ja, verkligen. Så fint. Det var kul att hon ville komma hem till mig. Så, men du vet, alltså, hon bara sa, men alltså, det är inget speciellt. Det är bara att jag och liksom mitt kameracrew kommer och liksom, vi ska titta i ett skafferi, titta i ett kylskåp och så ska vi bara, du vet, prata lite kost. Typ. Alltså, du vet, jag gick upp 9 i morse och bara började städa. Alltså, jag har städat på en nivå.
Åh, fy fan, jag kan tänka mig det.
Du vet, där alltså. Och man kan ju inte heller när man städar kylskåpet, man kan ju inte så här, alltså, torka rent lite, utan man får ju börja ut med varenda penal, köra fullständigt, det var som att jag hade mördat någon och skulle ta bort alla bevis.
Det tar tid alltså, det tar tid det där.
5 timmar.
Men, hur skönt var det efteråt?
Ah, det är fortfarande, det är så kliniskt där inne, helt, man kan till och med se igenom hyllorna, för det var ju tydligen i glas, det visste jag inte.
Men det är det jag menar, alltså känslan efteråt när man har städat, cool. Den är faktiskt, alltså den är magisk, jag älskar den faktiskt.
Ja, det är riktigt gött. Så det blir typ som ett tidigt julstäd.
Ja, det är bra, det är perfekt. Det är perfekt. Ni är redo att hosta jul hemma kanske?
Nej, faktiskt det gjorde jag. Jag hostade julen förra året, jag stod och lagade mat i typ 12 timmar eller vad det var. Nu räcker det.
Det är underbart ju.
Ja, det är faktiskt nice.
Det är faktiskt nice.
Vi sätter igång eller?
Ja, men du, apropå kylskåp, det var också någonting jag alltid, när jag jobbade som mäklare och var mäklarstudent.
Just det.
Det var liksom något, min chef, Mattias Wedberg, om du lyssnar på denna podden så En liten shoutout till dig också. Men vi kollade alltid i kylskåpen.
Ja.
Det var kul för att det kunde avslöja rätt mycket hur...
Om personerna.
Alltså om personerna liksom, är de, käkar de nyttigt? Är de onyttiga? Mm. Vad äter de? Vad hittar vi skafferiet liksom? Det var faktiskt lite kul. För att i många fall så hade man visningar. Jag som var typ student, jag hade ju inte liksom haft ett möte med dem personligen. Nej. Så jag hade ju inte fått en bild av dem. Jag hade inte
du
sett
visste
dem.
Inte vad det var för människor.
Nej. Nej, men då kunde man alltid kolla i kylskåpet. Det var faktiskt lite kul.
Men du får svara på samma fråga som jag då. Du får välja tre varor från ditt kylskåp som du inte kan leva utan.
Ägg, vätskeersättning.
Det kan du väl leva utan.
Nej. Det är för jävla gött. Det måste jag ha i mitt kylskåp. Och sen... mjölk till kaffet.
Sant. Okej, och sen då? Tre saker som du aldrig skulle kunna tänka dig ta in i ditt kylskåp.
Så har jag aldrig tänkt.
Nej, jag blev också tagen där. Då började jag tänka, okej, finns det någonting jag inte äter? Typ så här blodpudding och sånt. Alltså,
exakt.
Jag har ingenting emot det liksom.
Nej. Det är exakt det som kom upp i min hjärna också. Blodpudding och sånt skit.
Ja. Men, alltså, jag skulle inte köpa hem det, men jag har ingenting emot det. Förstår jag menar?
Nej, det är sant.
Jag har svintråkig bara, nej alltså, gillar allt, tycker allt är gött och tycker allt. Nej, allting är välkommen till min kyl.
Så sjuk du är alltså, du är så sjuk.
Ja, det är tur det är jag som klipper. Nej, vi kör uncut version här, vi står för det.
Lika bra för fan.
Lika bra. Du, det har hänt lite grejer.
Vad har hänt?
Det var ju nära på att två galna svenskar gjorde årets bragd nere i Malmö.
Det här typ varit historiens bragd. Men det är sant.
Men det var
sant.
Typ historiens bragd ändå.
Nej. Jo. Det kan man inte. Nej. Lugn och bra. Vi kanske bjöd på en fantastisk match och en upplevelse för många och även för oss själva. Det var bra stämning och jag tror vi gjorde mycket, alltså vi spelade ett spel som många inte förväntade sig att vi kunde spela, att vi kunde ha den nivån
100%.
Som vi hade. Men,
jag tror så här, Simon, hade någon gett mig oddsen på förväg, typ så här, tror du att de kommer ta sett, alltså om jag får oddsen där, tror du att Simon och Danne kommer ta sett och jag hade fått typ så här 20 gånger pengarna?
Mm.
Alltså jag tror
tagit det.
Alltså jag tror inte ni hade tagit sett. Alltså
jag hade faktiskt lite gummi inför matchen när jag liksom så här kollade på hela lottningen. Alltså hela lottningsträdet. Jag bara, så jag hade typ kunnat möta vem som helst förutom de fem första paren typ.
Ja, så du mötade femte paret. Typ.
Men då tänkte jag, fan vi kommer åka på stor däng. Tänkte jag då. Och så börjar matchen. Och så var ju hela vår taktik. Jag ska gå igenom taktiken. Taktiken var vi gjorde en bra research. Vi kollade på mycket matcher som Tio och Aleris har spelat tillsammans. Vi vet hur de spelar.
Eller vad kollar ni?
Vi kollar på gamla matcher. Och där jag kollade var på VPT TV, den appen. Och där kan man hitta fulla matcher sen tidigare.
Okej.
Och där gjorde jag lite mer research och jag gjorde även lite research bland andra tränare. Juanma bland annat som har Diagonalakademin. Och Andreas hade haft en dialog med Manu Martin som är Arturo Cuellos tränare. Och vi har även ett litet snack med Sergio Belasierto som är ju från Andalusien, Malaga och har spelat med Ale Ruiz.
Jag tränar honom väldigt mycket när han är hemma.
Precis, så att han känner honom också väldigt väl. Så vi gjorde en research. Taktiken var
lite backstabbing av Berasierto.
Ja, men lite. Men vad fan?
Ja, nej.
Han är liksom, vad fan, topp 10 spelare i världen. Kom igen.
Jo, jag säger bara.
Men det är så den här branschen funkar. Alla hugger varandra. Skitsamma. Taktiken var klar för att vi fick samma tips från samtliga. Och det var ju att tråka ut Teo. Vi visste ju att Malmö Arena, just denna tävlingen, är alltid årets långsammaste bana.
Berätta varför nu igen.
För isen ligger under paddelbanan. Så att det är just väldigt kallt på marken. Och sen alla VPT-anläggningar, eller VPT-centercourt, som är liksom uppbyggda. Så det är liksom träskivor som ligger på. Under mattan så att säga. Så att det sviktar alltid lite grann. Och på det så har vi även isen här på Malmö Arena, vilket gör att det är mycket kyla underifrån.
Precis.
Det blir långsamt. Det är årets långsammaste tävling. Och detta skulle gynna oss ju om vi skulle ha rätt tålamod, vilket ja, vi kommer till matchen sen. Det skulle gynna oss väldigt mycket, för att i detta fallet så skulle vi tråka ut Theo. Vi skulle inte låta honom ha möjlighet att smasha. Utan smash så förlorar han sitt främsta vapen. Men det skulle ju krävas att vi skulle lobba oerhört bra när vi lobbar Theo. Så att vi skulle jobba Theo väldigt mycket i försvaret. Där vi skulle droppa, lobba, 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 droppa och liksom stöka till där och spela fortfarande vårt spel. Jordan har ju ett DNA som är att vi är väldigt explosiva, snabba, vi vill kontra, vi vill komma in snabbt. Så att det skulle jag fortfarande bibehålla när det var rätt läge. Men skulle det inte vara läge så skulle Danne jobba med sin position, gå fram på nät och störa lite, blocka någon här och var. Och jag skulle jobba Theo. Jag skulle lobba högt, jag skulle droppa, lobba, lobba, lobba. Tråka ut honom helt enkelt och inte låta honom smasha. Det var taktiken när vi försvarade. Och när vi attackerade så skulle vi spela lite mer fritt. Det vi visste var att Ale Ruiz har en sämre backhand än forehand innan vägg. Och även efter vägg så är han sämre på sin backhand än forehand. Theo är ju ganska stabil i försvaret, men ibland kan han ju också tappa huvudet när det blir liksom väldigt, väldigt långa bollar. Så vi visste att okej, för att vinna den här matchen så måste vi spela långa bollar. Vi måste tråka ut dem. Det innebär att vi får inte missa. Vi måste ha tålamod. Både mentalt och fysiskt. Och vi måste slå tillräckligt bra slag så att de inte kan döda bollen.
Mm.
Och det är ganska mycket.
Ja, det är ju att ställa höga krav på en, såklart. För man är ju oftast under störst press också mot de här spelarna. Så att man kanske inte kan utföra rent tekniskt sina bästa slag.
Nej, exakt.
Och, även om det går långsamt.
Precis, och på det så är vi inte lika vana att spela på de här centerkortsbanorna som de är. Eftersom vi spelar kanske en match om året kanske på sådana här banor. Nej, men vi spelar Premier Padel-tävlingarna är ju på liknande förutsättningar. Fast då har vi spelat när det är väldigt varmt och då flyger bollen som bara den. Så att,
och det är inte alltid ni får spela på centerkorten heller ju.
Nej.
Som är lite unikt då.
Förlåt, men nej, precis. Så att det var mycket som skulle stämma till för att vi skulle skrälla. Ja. Men där har vi planen.
Men det var rätt skönt att gå in i en svår match med en, förstå mig rätt, enkel plan. Jag menar inte att den är enkel utför, men i alla fall enkel att så här, förstå vad man ska göra typ.
Precis, vi visste exakt vad vi skulle göra. Jag visste exakt hur jag skulle börja min bandeja. Jag skulle variera mycket i mitten, ut på alldeles backhand. Få honom att snurra runt nästa gång. Men planen skriftligt och teoretiskt är ju väldigt enkel. Den har vi gått igenom här nu.
Precis.
Matchen börjar. Vad händer? Jag slår en perfekt lobb rakt på Theo. Vad gör han?
Han går för den. Hans första lobb, den var så hög så hade jumbotronen varit lite mer placerad så hade den träffat den.
Precis. Och vad gör han?
Men det var så tydligt. Det var så tydligt att han förstod att det här var en gameplan, för jag tyckte man såg det på honom, för jag filmar ju de första bollarna för att det är enda gången jag får vara framme på plan. Så det var typ som att okej, nu kommer den höga lobben, nu ska jag visa dem att fortsätt gärna jobba så här, lobba så här, för jag kommer smasha.
Precis. Och vad hände? Han smashade tillbaka sen på höjden. Danne var framme och hoppade, var inte ens i närheten.
Ni bara, det är inte sant.
Nej, jag kollade på Danne, jag bara, han kommer inte fortsätta så här, det är lugnt. Sa vi då till varandra, jag och Danne. Okej, Danne detonerar. Han lobbar. Vad gör han? Han smashar ut den åt helvete på stress. Danne kollar på mig och bara, aha. Vad fan, det var hela vår gameplay. Vad fan
gör vi nu då? Fuck!
Fuck!
Men det är då man börjar peppa, bara, men det är nya bollar och så, vi kör på.
Och det är då den andra kontra bara, ja men det är bollbyte och så är det typ nya fräscha bollar hela tiden.
Fuck! Ja, men vad gör man då?
Nej, men vi fortsätter att spela. De tar sitt första servegame blankt. Vi vinner inte en boll. Okej. Vad gör vi nu då? Vi måste fortsätta. Vi har ju knappt gett en chans. Det är bara att köra på. Och sen lyckas vi hålla och så breakar vi.
Vart kom det i breaket från?
Ja, men vi fortsatte taktiken och det visade sig ändå att fan, vi lobbade kanske lite längre. Men fortfarande bra som innan. Yeah. Men det visade sig att han har ju inte den smashen hela tiden. Det är inte så lätt att få. För att smasha tillbaka den och vinna bollen så måste du smasha perfekt.
Alltså, helt perfekt, ja.
Helt perfekt. Helt perfekt taktiskt. Nej, inte taktiskt. Tekniskt och timingmässigt för att träffa bollen rätt. Okej,
precis.
Vad är åtsen att han gör? Sen fortsätter han ju smasha. Han smashar bra, men Danny kunde kontra. Och när Danny började kontra så sa han, okej, jag kan inte gå för den för att jag får faktiskt inte tillbaka den. Jag vinner inte bollen. Då började att han började peta. Köra det här långsamma spelet. Och det visade sig att vi var så jävla bra den dagen. Förlåt för att jag svär.
Men jag gillar det.
Vi får ju faktiskt säga att det var vår livs bästa match. Vi hade tålamod, vi hade fysiken var där, huvudet var där och känslan på bollen var där. Och när allt det där stämmer så vet du att du kommer spela jävligt bra
padel. Och för båda samtidigt.
Och för båda samtidigt. Så vi visste att vi kommer spela jävligt bra padel. Vi fortsatte taktiken. Och vi kände, fan, de är lite stressade. Småstressade när vi tog första breaket av 2-1. Men du vet så här, 2-1 i inledningen av matchen, första omgången. Okej, det betyder inte så mycket. Det säger inte så mycket egentligen.
Det är långt kvar att förändra matchbilden för deras skull också.
Sjukt långt kvar. Så att vi tänkte, då tänker vi, okej, vi måste faktiskt ta detta läget nu. Det är liksom, vi måste passa på nu när vi liksom så här har den här känslan. De kanske är lite stressade. Pyttelite stressade i alla fall. Inte så mycket tror jag inte de var då. Och ta våra chanser, fortsätta spela och sätta press. Och visa pondus. Det var någonting vi sa till varandra innan matchen också. Att de ska känna att vi är där för att vinna. Vi är inte där för att njuta av stämningen. Nej, vi är inte där för att kanske ta några game. Vi är inte där för att ge dem en liten match utan vi är där för att vinna. Det är det som är den stora skillnaden. Och det sa vi till dem att den pondusen, den känslan ska de känna från vår sida, från första bollen. Så det var ju bara gasa på. Det var ju bara gasa på för fan. Och det gjorde vi och vi spelade svinbra. Taktiken funkade. Vi såg ju att de vart ju mer och mer stressade ju längre det gick. Vi fick med oss våra servegame. Vi var där och självklart var det lite tajt i våra servegame också för att de är ju ganska bra partnerspelare de med. Men taktiken funkar både när vi var framme på nät och när vi var bak. Vi hade tålamod, vi stressade inte upp oss och vi tog rätt beslut typ hela tiden.
Det var framförallt det jag blev imponerad av. Alltså att ni tog så sjukt mycket bra beslut hela tiden i alla läge.
Precis, det var det vi gjorde och det gjorde också att vårt självförtroende bara ökade. Och så blev det att vi hamnade i sån här vad kan man säga, autopilot. Liksom vi bara gjorde vår grej, allting bara gick vår väg. Vi fortsatte ösa på boom, på boom, på boom, på boom, boll efter boll, i våra surgame, i deras surgame. Vi hade publiken med oss, vi kände det också. Och det var det som var så sjukt nice i stunden också, för vi blev så sjukt upppumpade av folket. För jag minns att när vi torskade första gamet blankt så började folk skrika ut, kom igen nu, kämpa, kämpa, kom igen nu. Och de där skriken ändrades ganska snabbt också, ganska fort när vi fick breaket med oss. Vi ledde matchen 3-1, de servade, vi breakade dem igen. Då var det liksom så här,
helt sjukt.
Det var ju helt en annan pepp vi fick från publiken och det stödet, det kände vi. Och det gör ju bara att vi växer också in i den här rollen, i den här matchen, att vi är ju verkligen här för att vinna. Då var det liksom att folk hejade bara, alltså de skrek, de hejade, de tjossade på ett annat sätt när vi vann bollar. Och när vi förlorade bollar så var det bara, det var inte liksom så här bra jobbat ändå, utan det var liksom,
det var ingen empati.
Nej.
Som kanske det var där. Och så tror jag också att det blev jobbigt för motståndarna. Alltså för även när de gjorde ett unforced eller sådär, då kommer ju det, de får ju höra publiken hela tiden.
Ja, men du kan ju själv tänka dig, vi vann första set 6-2 då. Och den här tutan som min syrra hade med sig och allas applåder, alla skrik och alla känslor i arenan, det kände ju de. Så att det vart ju vår fjärde spelare var ju publiken. Och den var sjukt viktig. Det är liksom jag, Danne, Andreas och sen publiken på det. Så att vi kände verkligen att fan, det är ju 4-3. För de hade ju sin tjänare då också.
Samtidigt, men det kan också bli ett verktyg för dem att så här, tända till. För de kanske, jag vet att de ändå är proffs och de tänker så här, nu ska vi gå in i match och inte underskatta någon. Alltså helt plötsligt så sitter de där på bänken 2-6.
Ja,
ja. Och då höjer de kanske, då har vet de att de kan höja tempot lite, och du vet så här, att de ändå vet att de kan och att de borde ha gjort det från början. Och när man då kanske hör publiken, när man, de börjar få liksom tändvätska på, då kanske de känner så här, okej, nu är det, ska visa dem. Alltså, förstår man det?
Ja, men lite så var det, för de försökte verkligen i första set att komma igång och försöka vända det, men de lyckades inte. Nej. Så att det var ju säkert en sån mentalitet de gick in med i andra set, att det gäller fan att vara på hugget från början.
Precis.
Och det var det här kan det gå hur som helst. Här kände jag liksom att det är sjukt viktigt för oss att få en bra start i andra set.
Ja.
För att fortsätta det vi har påbörjat. Så att när andra set börjar, så börjar vi med att breaka dem. Vi fortsätter exakt samma taktik. Vi har ingen ändring.
Jag var ju i setbytet, så var jag och filmade vid bänken. Och jag bara hörde dig och du tittade, Danne bara, det är 0-0, Danne. Det är 0-0. Det står 0-0. Det står 0-0. Det var om igen.
Ja, men det var ju så. Ja. Man var ju tvungen att motivera sig och påminna sig själva. Liksom vad det var vi höll på med. Och där är det mycket mental träning som vi har. Hur vi pushar varandra. Vad vi säger till varandra. För där kan ett ord vara liksom, göra att man börjar tveka. Eller tappa confidence, eller liksom, ja, jag vet inte, vad som helst. Så att det är viktigt att använda rätt ordval hela tiden där på bänken och innanför banan.
Ja.
Vi börjar på bästa möjliga sätt. Vi byter inte taktik.
För det är ofta man har sett innan, är att när man får ett set liksom, där ni tog dem så fort de tappar garden, så jabbar ni och så helt plötsligt fick ni ner dem lite på knäna, och då blev man ju som publik, så blev man lite så här, vad fan hände? 6-2.
Ja. Ja, ja,
och då,
ja.
Men då har man då varit med lite och tittat lite och tänkt, okej, nu har de fått en paus, tänka till lite, nu kommer de höja sig, nu kommer det nog bli tufft. Alltså förstår man att det är, hur ofta har man inte sett det liksom? Nej. Man vinner första med 6-2 och sen får man 0-6 i rumpan liksom. Alltså det kan ju verkligen vara så.
Det så kan går ju vara så.
Breaka första gamet.
Vi går ut och breakar. Vi börjar riktigt bra. Vår tur att serva sen. Och då spelar vi också skitbra. Vi spelar bra hela matchen. Alltså från början till sista bollen. Och de steppade upp lite mer i andra sätt. För att det var då liksom, de kom in i, vad kan man säga, i ett mode där de verkligen inte missade en enda boll. Och gick för det lite mer. Och allting gick
in. Alltså försvarade de ju sig så sjukt bra. Det gjorde de också hela matchen. Men lite bättre i andra och tredje sätt.
Alltså skillnaden var att första set, de spelar bra, de försvarar sig skitbra, men de gick inte för det lilla extra. Och när de gick för det lilla extra, så kanske det var någon centimeter utanför. Och det är lätt hänt att man missar när man går för det lilla extra, när det är så pass, alltså i de förutsättningarna vi spelar i. Men i andra set så breakar vi de första, vi servar, vi spelar skitbra, vi kommer fram till ett golden point läge. Den här bollen kommer jag inte glömma, för att det var jag som missade den. Och det var ju att efter en lång boll så lobbar jag Ale Ruiz, kommer fram på nät, blockade hans bandeja. Teo är framme på nät. Jag är också framme på nät och blockar hans väldigt hårda bandeja, Vibora. Jag drar den mot Teos forehandsida mot kropp, för det är oftast där man är långsammast att reagera, för man är alltid lättare, det är lättare att blocka på backen, för du står ju redo på blocka på backen. Han får över den på något sätt, en backhand tillbaka. En backhand forehand tillbaka till mig. Jag petar, vi är så pass nära att det här går ju på millisekunder. Det går bam, bam, bam. Och min boll fastnar på nätkanten och de breakar oss tillbaka. Ett lika, fuck.
Och fick energi av det också.
Det är klart de får energi av det. Och de skulle ju, jag tror de var redo att ta energi från minsta lilla boll för att vända den här matchen. Så de var ju där på hugget. De skrek, de hejade på sig själva. Och de visste att varje gång de skriker så måste de skrika högt. För det är de mot hela fucking arenan.
Hela arenan, ja, precis.
Så att då känner vi, fuck, de är faktiskt på hugget. Så in i helvete här nu. Okej, Danne, vi fortsätter. Det är liksom samma plan, samma mindset. Till 110% varenda boll. Vi kan inte ge dem någonting gratis. Och sjukt nog så breakar vi dem igen. Va?
Ja.
Och det var ju helt galet. Då, jag minns den bollen också väldigt väl. Det var, jag tror Danne slår något slag till Ale Ruiz. Jag vet inte om han blockade hårt eller vad det var. Och Ale Ruiz på något sätt slår tillbaks bollen mot mig. Men den floatade, alltså den var ganska hög. Och jag släpper den och vänder mig om och så tar den i bakglas och så kollar jag på publiken så uppåt så.
Ja, ja.
Bakre sidan.
Alla bara ställde sig.
Det var ganska mycket folk och alla bara skrek upp med armarna, de stod upp och liksom så här. Jag kollar på dem liksom så här bara, en blick som att det här är ingenting. Det här är vardag liksom. Det här gör man varje dag. Så jävla kaxigt av mig.
Vem är de?
Det var typ så här när jag kollade upp mot publiken så var det, va? Har de inte mer eller?
Nej, exakt.
det fick jag äta upp strax.
God känsla alltså ändå.
Ja, alltså magisk känsla. Alltså, jag vet inte hur jag ska förklara den känslan när jag var i den där buren i Malmö. Att jag vet inte, det var väl typ 1000 pers där i alla fall. Jag vet inte om man skulle upp... Jag vet inte, nu säger jag bara en siffra.
Ja.
Men det kändes som att det var mycket folk ändå. Och den känslan som man fick när man vann bollar, när man breakade eller breakade tillbaka, alltså det går inte att beskriva. Alltså det är värt allt jobb du lägger dag in, dag ut. Alla uppoffringar, att inte festa, att inte göra det här och inte göra det, för det är dåligt för min prestation. Och liksom. Och även om du uppoffrar allting så i vissa fall så, och under många veckor så kan det gå piss, det kan gå dåligt, du kommer förlora, du kommer vinna, du kommer förlora.
Det kommer gå mer dåligt än vad det kommer gå bra.
Ja, men nästan lite så. Där kände man liksom att det är det här jag fucking jobbar för. För det är värt allt. Det är värt allt. Det är värt
också
mycket mer.
Och våga njuta av den stunden då, om du står med annan.
Och det är det som är grejen. Ibland känns det som att man inte kommer ihåg så mycket samtidigt som man kommer ihåg allt. Men den här bubblan man är i, jag som spelare, den bubblan jag är i, den är väldigt liten egentligen. Alltså jag både ser folket men jag ser dem inte. Alltså jag ser att det är folk men jag ser inte vilka det är.
Nej, precis.
Kollar jag på bilder så vet jag kanske vad.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vilka hälften är.
Ja, exakt.
Är du med på vad jag menar?
Ja, visst.
Så att klart njuter man. Men samtidigt så är man där i flowet, i sin lilla bubbla. Och vi hade flow. Så den här bubblan är extremt stark. När allting faller på plats, allting känns så jävla bra spelmässigt, då är du inne i din grej bara. Alltså, du, samtidigt som jag snackar med Danne och Andreas på bänken, så är jag egentligen i en annan värld. För jag är så fokuserad på det jag gör.
Och det blir ju extra stort också när man får wildcard i en så stor tävling på hemmaplan. Det är klart att det krävs ju att också att man går in i den bubblan på rätt sätt.
Ja, gud ja. Definitivt. Definitivt.
Men hur jämför, för i Stockholm så fick du ju väldigt mycket nerver ju. Det var ju också det som kanske släppte lite mot slutet av matchen, där ni också gör en grym match i Stormarna och ni var också med där länge och sådär, men det kändes ju sen som att ni hade bättre förutsättningar nu. Visst, ni är bättre spelare, ni är bättre tränare och hela den biten, men det känns också som att ni är på, vad ska man säga, det är lättare för er att förbereda inför en sån här stor match idag, och då kanske tänker jag med teamet liksom, så du har tränat med Andreas lite längre nu och ni har ju vidare i teamet nu också. Det kändes som att det var inte en lika stor puck att tackla denna gången.
Ja, men grejen är att alltså, i vanliga fall så är jag väldigt stark mentalt. Jag vet att jag alltid är bättre på tävling än vad jag är på träning. Men Stockholm var det väl lite att vi fick ett av de svagare paren i huvudtävlingen. Det är liksom ett par vi skulle kunna slå på riktigt, alltså flera gånger av 10 gånger. Av 10 chanser. I kombination med att jag har haft ett jävla dåligt år internationellt. Jag har haft skador.
Mycket tänkte på då.
Jag hade inte fått ihop det rätt med partners och det ena och det andra. Så att det var mycket press jag satte på mig själv, tror jag. För att jag visste att det var en bra möjlighet. Och gick runt av min, jag vet inte riktigt hur, men jag var väldigt nervös inför matchen. Sen började vi spela fantastiskt bra, vi spelade sjukt bra. Och det blev ju att jag fick ju kramp egentligen av nerverna. Jag får inte, alltså för att jag gick runt och var nervös hela dagen.
Anspänningen släppte och då kom krampen.
Ja, den kanske aldrig släppte. Det var därför jag fick kramp, jag vet inte.
Nej, det funkar.
Men nu var det ju skillnad, för att nu vet jag att jag har spelat bra hela året. Jag har spelat bättre än någonsin, jag är i min livs bästa form. Jag har gjort allt jag ska göra, jag förbereder mig rätt inför tävlingen. Peppar, peppar. Jag har inte haft någon skada detta året, så att fysiskt sett är jag i top notch. Så det var ju helt andra förutsättningar inför tävlingen. Både mentalt och fysiskt och spelmässigt. Så att det är väl det som var den stora skillnaden. Sen självklart var jag nervös, väldigt nervös här. För det hade lika väl kunnat vara att vi får typ 1-1 tillbaka. Liksom, och vad ska man säga till folk då?
Nej, det är ju inte så mycket att säga. Ja, men det är ju så. Alltså, och så får man liksom ta de här rubrikerna och de här hittepå experterna på läktaren. Liksom. Alltså, du förstår vad jag menar. Det är ju det.
Ja. Men, och det är inte bara det, utan det är också så här, vad säger du till dig själv? För att om du är krasst så vet jag att okay, så mycket som jag tränar, så mycket som jag lägger ner på detta, så mycket jag uppoffrar, det är exakt lika mycket som Ali Ruiz och Teo gör. Då vill jag fan vara nära dem. Är du med? Jag vill inte vara långt ifrån. Jag vill inte att de ska vara bra mycket bättre och vi gör exakt samma jobb dag in dag ut.
Ja, men de har väl också gjort det under en längre period.
Jo, men på något sätt så tänker du så där. Är du med vad jag menar?
Jo, absolut.
Du vill liksom inte vara helt jävla värdelös.
Nej, man vill ju inte vara, bli helt bortfintad.
Det är det. Men så att den känslan var ju ändå magisk. Och förutsättningarna inför tävlingen var ju annorlunda. Så jag var ju på en annan plats.
Ja.
Både spelmässigt och mentalt.
Precis.
Så det är väl den stora skillnaden från Globen då. Den erfarenheten.
Ja, men det var ändå sjukt. Ni vinner första set, ni breakar dem två gånger i andra set, men de lyckas ju ändå hålla tillbaka. Sen får ni en ny chans.
Ja, de breakar tillbaka oss igen direkt till två lika. Så det var ju fyra breaks direkt. Och därefter så höll de och sen breakar de oss en gång till.
Ja.
De går upp till 5-3 ledning och ska serva för setet. Vi på något jävla vänster lyckas breaka tillbaka till 4-5. Och då sa jag till Danne, vi har dem. 4-5, andra set. Matchen har hållit på i en timme och 20 minuter kanske. En timme och en och en halv kanske. 4-5, vi servar för att kvittera till 5 lika liksom. Reducera ledningen. Och går vi till 5-5 så är det stor sannolikhet att vi går till tiebreak. Och med den taktiska och momentum exakt allting, alla parametrar, så är det stor chans att vi tar hem det här. Men det är viktigt att hålla det till 5 lika då, så att säga. Och kanske eventuellt breaka till 6-5 och sen serva för matchen, men så långt gick inte tankarna. Men vi visste att kom vi till 5 lika, då jävlar är vi nära, då har vi möjlighet.
Och det var tight game.
Det var ett väldigt tight game. Jag vet inte om det var golden eller 30-40 en lång tight ball. Minns inte, men
Man gick till golden till slut. Jag tror att det hade 30-40 redan.
Just det.
Sen,
så var det.
Sen var det en lång boll där det blev ett kort upplagt läge för dig där du gick för en smash.
Precis, den kommer jag aldrig glömma. Men det var en lång boll, eller hyfsad lång boll.
Jag vill inte påminna dig, men
jag fick en kort lob, alltså som alla dagar i veckan, alltså så som jag smashade bollen, så får jag ju tillbaka den 100 av 100 nästan, på en vanlig bana. Nu är detta Torens och världens långsammaste bana. Och Tejo når den ju. Tejo är ju liksom,
han är lång och spänstig.
Det var det jag skulle säga. Det är inte liksom en...
Han har inte min kroppstyp direkt.
Nej, det är inte du som står på andra sidan och ska hoppa och kontra liksom. Så att han får ju tag på den på något vänster precis högt upp och drive in i dem i setet. Så att det visar ju bara att förutsättningen var ju att det var ju nästan lättare att returnera. Eller man kände mindre press och kunde spela bra, för man kunde neutralisera spelet väldigt väldigt enkelt på grund av förhållandena. Men det var jobbigt att serva. Det var det.
Mm.
Och här var det liksom ganska crucial. Jag tror vi ändå var på mental plan väldigt bra. Mm. Vi spelade fortfarande väldigt bra, så vi gick in i ett tredje set väldigt positiva. Alltså väldigt positiva. Vi glömde av det ganska fort, tror jag. Men sen hände det något i deras spel där de fortsatte försvara lika bra som de gjorde. De spelade lika fint framme vid nät också. Men det var som att de gick för lite mer och bollen satt. De fick över någon mer försvarsboll. Någon millimeter här och var så gick bollen in. Det kunde vara drakboll, det kunde vara att de gick fram och blockade, fick ner den på något sätt på fötterna. De fick med sig mycket sådana här bollar och det var ju tajta första. Alltså alla gamen i tredje var tajta. Alltså alla var väldigt tajta, men helt plötsligt stod det 4-0 till dem. Vi bara, vad fan är det som händer?
Nej, den är så tråkig.
Och vi spelar lika bra, alltså vi spelar inte sämre. Samtidigt Nej. Som de höjde sig och gick för det lite mer och den satt. Bollen satt, den gick in. Men vi
de
bara
fick
fortsatte...
det självförtroendet som ni hade i första set, kan man ju säga.
Ja, men vi bara fortsatte kriga och vi visste att fan, matchen är inte över. Vi vet hur jobbigt och svårt det är att hålla ett game. Lyckas vi bara breaka så är vi kanske tillbaka i matchen, hålla ett servegame, så fan, då kan de börja darra igen ju. För det var den stressen vi såg i deras ögon från andra gamet egentligen i matchen, att shit, det här gillar de inte. Nu är de lite stressade. Alltså det var ju det de utstrålade. Och det kände vi. Så att vi bara, fan, vi kör bara. Vi kör. Vi breakar dem till 4-1. Vi håller vårt servegame till 4-2. Vi var inte långt ifrån att breaka till 4-3.
Nej, det hade varit fenomenalt alltså.
Ja, det hade varit det bästa. Och sen 5-2, vår serv.
5-2, så får ni ändå ett litet sidbyte. Snacka ihop lite till.
Ja.
Så man går ut med lite bra energi.
Vi får inte glömma, de leder 5-2, men det är bara ett break. Så att vi var ju fortfarande positiva då. Fan, vad händer om vi håller nu till 5-3? Vad händer i andra set? Jo, vi breakade då.
Precis.
Och sen kan vi kanske hålla vårt servegame igen. Men vi förlorade ett tight game vid 5-2 faktiskt, där de lyckas breaka oss. Men jag tror inte de hade en unforced errors under hela tredje set och spelade bra. Det var inte så att de spelade fekt, utan de spelade jävligt bra.
Men deras försvar var helt otroligt. Jag tycker att när man tittar på de här videogrejerna som jag filmade, alltså de bollarna ni vann, där hade ni alltså 4-5 solklara winners. Volley, tunga volleys. Som liksom Theo nere i hörnet, han på något sätt boostade över den fickan. Alltså det var så många gånger bollen var över, vilket man hörde på publiken. Nej, det är inte över. Alltså det borde ha varit över.
Och så säger de bara, ja! Och så nej, den kom tillbaka. Aj fan, den lever. Och du vet, vi pushade bollen, vi brände bollen och vi körde det om och om igen. För vi visste att bollen skulle komma tillbaka flera gånger, men vi hade inte kunnat bränna bollen mer än vad vi gjorde. Och bränna är liksom...
Det var jävligt kul att kolla på. Och framförallt, alltså också ändå det kvittot som jag tror folket behöver. Typ, okej, nu möter vi liksom det femte bästa paret. Och vi kan typ lika bra vinna. Alltså vi spelar en match som inte är välgörenhet, utan vi spelar match där vi pressar dem. En lång match, en rolig batalj att kolla på, långa dueller. Alltså det var bra paddel.
Ja, men det var det. Det var det definitivt. Från första bollen till sista.
Ja, det som jag tyckte var kul också var ju för att när man såg den här tydliga taktiken, lobba så högt man kan, alltså 15 meter plus på Theo. Då blir det, alla som har tagit emot en sån boll vet hur jobbet det är, även inomhus. Så man kan inte göra så mycket med bollen. Och man såg ju typ att han fattade taktiken, så att när bollen kom så fick han ju så mycket tid att han nästan, alltså, han sträckte på sig lite. Ja, jag får vänta in bollen då. Ibland att han studsar och petar över den. Och man såg på honom till slut, han tyckte så här, ska ni hålla på så här, grabbar? Ärligt. Och det är ju svingret ju, för det är precis det man vill. Så han blev typ så här, okej.
Han blev
tillbaka kaka, sa han då. Så han skickade tillbaka den 20 meter. Och det var det jag tyckte var ett bra kvitto, för att när typ Danne fick tillbaka den lika högt, då gjorde han mer av bollen än vad Theo gjorde.
Faktiskt.
Och det var bättre det med, alltså, då pratade jag inte om att han gick för det, men att han kunde platta den mot gallan, han kunde platta den lös mot mitten, så att man spelar hela tiden så smart, så att de hela tiden var i rörelse, fick göra jobbiga grejer, svåra saker. Det var svårt att lobba den en gång till och sådär, så att nej, det var, jag var sjukt imponerad.
Nej, så var det. Nej, det var ett bra kvitto som du sa tidigare.
Kul på något tävling idag. Synd som sagt att ni inte vann. Men kul.
Och motivation för en själv också. Det ökar ju liksom suget att spela paddel. Och jag hoppas vi kunde inspirera många som var där och kolla. För matchen streamades ju inte. Men vi la ju ändå märke till att det var mycket folk och mycket barn och ungdomar som spelade paddel. Ja. Så att förhoppningsvis var det ändå liksom en inspirationskälla till många att fan, det är bara att köra. Det finns möjlighet att nå toppen.
Precis. Träna jävligt hårt. Det är det som gäller.
Och träna rätt. Liksom, ta kontakt med rätt tränare och bara göra jobbet. Sen så självklart, jag och Danne, vi började spela paddel i vuxen ålder. Så att det är svårt för oss att komma ikapp, men jag tror vi har, det är svårt för oss att komma ikapp, men jag tror vi har kommit mycket längre än vad vi förväntar oss att ha kommit. Ja. För det tar i sin tid. Vi måste ge det tålamod. Och som jag har nämnt innan, jag kommer vara som bäst om 5 år. Ja. Så att jag kan bara tänka, för 5 år sedan så hade jag ju blivit nollad mot dessa gubbar. Vad kan jag vara om 5 år? Liksom?
Precis.
Det ska bli väldigt spännande att se.
Ja. Nej, man får bara fortsätta på sin stig och tro på det man gör. Och inse att varje dag måste man göra sitt bästa. Men att man måste ha mycket, mycket tålamod långsiktigt.
Ja, så är det. Så är det definitivt.
Ja, men kul då. Det var ju, vilka var det som tog hem det till slut, höll jag på att säga. Men, för jag stannade inte kvar, men du var ju kvar.
Jag var kvar och det som gjorde mig väldigt glad var att se att det är ingen paddeldöd i Sverige.
Nej.
Vi har så pass många paddelentusiaster och fanatiker som kom och kollade hela dagar på arenan till sena till sent på kvällen. Mm. Och alla njöt av padden de fick se, för det var ju fantastisk padden som alla spelare bjöd upp på. Och starkast och bäst var ju Delphi Brea och Bea González på damsidan.
Jäkligt kul.
Väldigt kul att de vann. Och så på herrsidan var det Galán och LeBron. Och det var,
som fick revansch.
Jag vågar faktiskt sticka ut att säga att de är tillbaka. Alltså det var första gången i år de spelar på den högsta nivån som de har varit i tidigare, när de har varit överlägsna i 3-4 års tid och vunnit det mesta. Det var det laget vi fick se i Malmö. Så att alla ni som var där, alltså kom ihåg hur de spelade i Malmö och alltså var tacksamma, för att det är den bästa padden de har spelat, och det är så de har spelat när de har varit världsetta nu i 3-4 år. Så det var fantastiskt kul att se hur de verkligen tog ner Cuello och Tapia på jorden, även om Cuello och Tapia är fantastiska spelare och kul att kolla på.
Ja, det var stora siffror alltså.
På något sätt var det ändå kul att se LeBron tillbaka faktiskt.
Men jag var ju där, jag var ju kvar på torsdagen och kollade, och då var det rätt svajigt. Då mötte de ju Yanguas och hans tillfälliga partner som spelar med
Pablo González. Nej, Pablo García.
García, ja. Han spelar med Ivancho annars, va?
Ja, precis.
Nej, men och de spelar ju en jämn match mot LeBron Galán. Går till 3-1 och är verkligen med. Och där tyckte jag man såg fortfarande så här LeBron osäker i många situationer på sig själv i sitt spel.
Mm. Ja. Det som är kul att se är att LeBron har ju inte använt sin vibora tidigare. Jag vet ju sen jag tränade på M3-karabin att han hade en jävla vibora. Mm. Men använde aldrig den, för det enda han har använt under den perioden de var som bäst i världen under 3-4 års tid, det är ju liksom en platt bandeja som man bara placerar bra. Eller den hästsmashen han har. Mm. Så han har använt den lösaste kontra den hårdaste slaget han har hela tiden, men han har aldrig slått en vibora. Det jag fick se nu i Malmö var att han använde en vibora mot sidovägg, mot bakvägg, mot mitten i olika tempos. Höjde tempot, sänkte tempot med vibora. Det har han aldrig gjort tidigare.
Mm.
Och det var så här, det här slaget som han har tränat på träningen.
Han har gått och sparat på den.
Ja, men typ alltså. Nu insåg han väl att den par han hade innan kanske, att de har läst deras taktik, de hittar inte till den formen, det är för svårt spelat på det sättet kanske. De behöver göra något annorlunda för att hitta tillbaka till att vinna matcher och tävlingar. Mm. Och det är en av nycklarna tror jag i deras spel, att han vågade spela den på ett helt annat sätt. Och sen, det är självklart, det är inte det som gjorde att de vann tävlingen, att han började spela en vibora, men,
nej, men
man såg ju det i hans spel att han började få tillbaka självförtroendet.
Ja. Nej, men precis. Och det är ju inte alltid självklart. De gick ju till final förra året också, där de fick möta jag har namn här. Gud, jag säger deras namn 1000 gånger, men ändå kommer jag inte ihåg. Nej, men han fick ju möta Sanjo och vad fan spelade han med då?
Tapia spelar
Tapia, han väl med då. Men framförallt Sanjo då, som älskar att spela under de här långsamma förhållandena. Mm. Han bara kunde kontrollera LeBron med korta, långa, höga. Mm. Och då blev de ju lite frustrerade och lite nedmonterade. Och det är också som du säger, det är gott att se när man ändå kan kliva in och vinna trots dåliga förutsättningar som det kanske är för dem då.
Ja, precis. Så nej, det var fantastiskt kul att se att de spelade så pass bra padel efter så pass många månader, faktiskt, får man ju ligga till.
Precis.
Så att det var jävligt coolt att se. Så att, nej, men det är kul att se också att alla padelfanatiker som var där och kollade, det är de som har hängt med. Det är, många av dem har ju hängt med alla åren. Mm. Så alltså, varit med padeln sen padeln kom till Sverige. Ja. Och det är kul att se att de fortfarande stöttar padeln, svensk padel, internationell padel, att de fortfarande älskar sporten så pass mycket som de gör.
Ja, att de tar sig till Malmö och sådär. Mm. Lägger en helg och det är mycket pengar och hela den biten.
Precis. Och sen så var det kul att se många nya ansikten också som har fastnat för padeln, vilket också konstaterat att fan, padeln lever.
Ja, ja.
Jag är supernöjd med veckan generellt för paddens skull.
Och för jag tycker också att man får mycket energi. Nu var jag inte där på helgen, men även när jag var där på torsdagen och fredagen. Det var ju inte så mest folk då, men det var ändå mycket folk tyckte jag. Och det är så sjukt kul när det kommer fram folk som så här, tittar på ens grejer eller lyssnar på podden och vågar presentera sig. Alltså det gör ju så mycket att man får ett ansikte på människorna. Helt plötsligt så känns det på riktigt någonstans.
Ja, men att privata människor vara företag och rena andra vara från nätverkare, spela amerikaner också utöver detta på dagen, kanske innan matchen är igång. Nej, alltså det var riktigt kul alltså. Det gav mycket energi och mycket hopp för svensk padel och fantastiskt kul att se faktiskt.
Det är roligt också att göra som vi gjorde då, att vi drar ner ett gäng grabbar, alltså jag och Kicken, Pablo och massa andra, och gör en rolig grej av det som ni ska spela, men då bor vi alla tillsammans någonstans, vi går ut och käkar och alltså det är så jäkla gött när man får den möjligheten, för det, tyvärr så blir det svårare och svårare ju äldre folk blir och ses.
Så är det, och då uppskattar man dessa stunder om man får tid och man får loss lite tid och ta sig dit att verkligen njuta av det och passa på. Så att, nej, det var kul alltså, det var väldigt härligt att se.
Verkligen.
Och uppleva och känna.
Och var det sista VPT:n då?
Alltså den sista VPT:n, det går i en VPT i Mexiko nästa vecka. Det är en vanlig VPT. Och därefter är det slutspelet, de åtta bästa lagen.
Just det, Masters.
Så att i teorin den tredje sista, men Nordens och Sveriges sista VPT någonsin.
Vad vi vet.
Väldigt sorgligt. Nästa år så blir det ingen VPT, men förhoppningsvis så får vi en Premier Padel i Sverige. Förhoppningsvis så får vi fler Premier Paddles i Norden också.
Vi pratade med Urban lite grann som är arrangör. För vi tog samma hiss. Mm. Och då sa han det, att han vet ju själv inte riktigt. Alltså han bara, alltså jag försöker ju rätta ut det här. För alltså, de arrangerar det så himla bra och de vill ju fortsätta arrangera det. Och, så. Och folk vill ju att det ska finnas en tävling. Så bara, om det blir en VPT eller en Premier Paddle, det vet man inte ännu. För det finns inte mycket svar att hämta.
Nej, det finns ingenting och ingen vet. Och de som jobbat på VPT i 10 års tid som var där som kommentatorer och experter på det ena och det andra, de har ingen aning vad som händer nästa år heller.
Nej.
De har ju 2 jobb till, sen vet de inte vad som händer med deras framtid. Och det är heltidsarbetare, så att vi vet inte.
Sjukt.
Vi vet inte. Men förhoppningsvis så blir det någonting bra i alla fall. Vi fick ett fint avslut på VPT-eran, måste jag faktiskt säga att vi fick.
Verkligen. Verkligen. Flaggan är topp.
Flaggan är topp.
Nästa äventyr blir Norge, har jag förstått.
Yes sir. Under dagen.
Denna helgen.
Där detta avsnittet släpps. Så är jag i Norge faktiskt och spelar. Jag kör en reunion med Ignacio Piotto.
Var det bara en tillfällighet eller?
Ja, faktiskt. Det var det. En ren tillfällighet och det är bara dessa 2 tävlingar vi ska spela. Vi ska faktiskt spela 2 tävlingar i Norge. Det är en pengatävling och en FIP-tävling. De går samtidigt i samma hall, så vi passar på att försöka tjäna en slant samtidigt som vi spelar FIP-en.
En Invitational och en FIP. Vad är det för sorts FIP?
Det är en FIP Rise.
Rise.
Yes, sir. Så att av lägsta kategorin. Vi är tredje sidan, tror jag faktiskt, jag och Piotr. Vindal i första sidan, tror jag, med Solano.
Mm.
Så att, och vi går på den nedre halvan, så vi har dem inte på samma sida. Men vi har tuffa par på nedre sidan. Så att Vi får ta en match i taget. Det får vi faktiskt göra. Det låter lite klyschigt, men nej, det får vi faktiskt göra. Det är en tuff surprise. Alla VPT-spelare som spelar kval och huvudtävling, alla har ju insett att de måste ju spela FIPS för att ha en hyfsad ranking till nästa år. Så att nu känns det som att alla spelare har lite panik och bara prioriterar FIP. Och det spelar ingen roll vilken kategori det är. Om det är Rise, Star, Gold. Det är bara FIP som gäller.
Ja.
Så alla de här FIP-risen har blivit galet tuffa. Så att det blir en tuff tävling i Norge. I Drammen,
då?
Så vi får se hur padden är i Norge då och intresset där då.
Ska Freddy Ask vara med?
Fredrik Ask ska vara med, det ska han vara. Han spelar med en spelare från Barcelona, Sergi Nogueras. Så att, och det blir intressant. Jag tror vi kommer möta dem i andra matchen i den här pengatävlingen. Så att, vi får se hur det går också. Men vi ser fram emot att åka till Norge och checka hur padden är där då.
Och kosa sig mellan matcherna.
Och kosa sig lite grann där, ja. Så att, ja, yes. Så ser det ut, gubben. Så ser
fata
det ut.
Man, fata. Ja, men då ska du bila upp eller?
Jag bilar upp. Jag tar med mig Ignacio Piotto imorgon.
Okej, han flyger till Köpenhamn.
Piotto har varit här i 3 dagar faktiskt hos mig.
Okej. Okay. Ja, så han har varit och tränat med på Lidingö.
Yes, han har varit här och tränat lite. Vi har spelat ihop oss lite och vi åker tillsammans upp till Norge.
Bo han hemma hos er då, eller?
Ja, det gör han. Det gör. Han tar gästrummet. Så tar han är här lite. Ja, jag tar ditt rum, Pepe. Han
tar ditt rummet. Han är så snälla. Fixa.
Ja, det är han.
Laga mat till han.
Ja, faktiskt. Jag lagade en riktigt fin bolognese faktiskt till oss igår.
Det gjorde jag också igår faktiskt.
Så gott. Men du, plikten kallar här nu.
Plikten kallar här också. Jag måste ut på banan. Jag ska spela match med Mr. Johan Fors. Vi håller på och spelar in oss inför lag-SM den 24 och 25. Och det här är en shoutout till alla i kroken att komma till Lerum Paddel 24 november och 25 såklart. Men då ska det i alla fall spelas där. Och jag vet inte riktigt spelformen och sånt där. Men kom bara dit och stötta och heja. Jag tror att den där token Golestan kommer att springa runt och skrika också. Så att det finns anledningar att åka dit.
Precis, alla vägar till Lerum blir det nästa helg, va?
Ja, nästa. Precis. Inte denna helg, men nästa.
Så alla bilar till Lerum.
Det är lönehelg också, så det kan vara gott att börja lite lugnt och sitta där och kolla på paddel.
Det är mega.
Och när kommer din nya spade innan vi zonar ut här? Det är många som delar med frågan.
Slutet av december, början av januari. Jag ska få nya test, för jag fick ett par test. Vi är inte helt nöjda. Nu bytte vi fabrik, vi får nya test. Nu i dagarna får jag det vilken dag som helst. Då ska jag testa det igen, modifiera det lite till. Och sen förhoppningsvis så har vi det. Så att slutet av december, början av januari.
Okej då. Så spara pengarna. Slutet av december händer det grejer.
Come on!
Lycka till i Norge, gubben. Så, tack så hörs vi snart. Och så kommer det ett nytt avsnitt så fort vi bara kan.
Kör hårt på träningen och kom ihåg på lag-SM Lerum.
Nästa helg.
Come on!
Ciao!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.